Det här är P1, Sveriges Radio.
Plagiatskandal skakar Skandinavien.
Men dikter ett namn. Och det gör ju det hela mycket värre. Här blir det ju fiktion.
Expressens nya salta krogkritik. Förstår de sin egen makt?
Ful, äcklig, vad var det mer? Det var motbjudande, det var otrevlig personal.
Och som pålagda ljud i P4s nyheter, piktformgrepp eller tabubrott.
Sundsvalls sjukhus söker en bajsdonator.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I veckan har det skakat i hela Skandinavien. Vad som började i slutet av förra veckan som en liten skälvning har nu i veckan växt till full jordbävning då tidning efter tidning i land efter land dragits in. Det handlar om plagierade artiklar, påhittade personer och hela intervjuer med bara stulna citat. I Danmark, Norge och i Sverige har tidning efter tidning avpublicerat artiklar. Det är en historia som sätter fingret på hur sårbara medier är när någon försöker luras. Och vi börjar på tidningen Kristeligt Dagblad i Danmark.
Det började på Kristeligt Dagblad, eller hur?
Ja, det är korrekt.
Jeppe Duvå är chefredaktör på danska tidningen Kristeligt Dagblad.
Ansvarshavande chefredaktör på Kristeligt Dagblad.
Det hela började i förra veckan då en reporter på tidningen reagerade på en artikel från den återkommande frilansaren Lasse Skytt.
Han syns det var underligt att några väldigt framträdande experter uppträdde till allra sist i en historia.
I artikeln var tunga experter intervjuade. Men det reporten reagerade på som konstigt var att experterna låg allra sist i artikeln.
Så tänkte vår journalist, hvis det var mig, så vill jag då anbringa mina tunga expertkillar högt upp i min historia.
Det här satte igång en misstanke om att det var något som inte stod rätt till. En misstanke som fick reporten att börja kolla på fler artiklar.
Han vill lige checka det här.
Efter att ha hittat flera exempel på plagierade citat tog han det vidare till redaktörer och slutligen nådde det hela chefredaktör Jeppe Duvå. Och Jeppe Duvå säger att även om de flesta handlar om ganska banala citatstölder så är det ett par exempel av långtgående plagiat. I ett exempel har ett case i en artikel tagits från ett annat medie. Men namnen och platsen de bor på har bytts ut och deras citat tillskrivits Kristeligt Dagblad.
Alltså för man dikter ett namn och det gör ju det hela mycket värre. Här blir det ju fiktion.
I ett annat fall, en intervju med den före detta isländska presidenten Ólafur Ragnar Grímsson, visade det sig att alla citat i själva verket var från andra medier.
Hela intervjuet är en kombination av citater hämtade från andra medier. Och det är ju vad man gott kan kalla en väldigt vittgående form för plagiat.
Jeppe Duvå tog kontakt med frilansaren och fick ett i alla fall delvis erkännande.
Och han vände tillbaka med en mail där han berättar att han är klar över att det är problem och han beklagar det mycket.
I slutet av förra veckan gick Kristeligt Dagblad ut med att de avpublicerat flera artiklar. Och det här skulle få ringar på vattnet i dansk press. För Kristeligt Dagblad var långt ifrån ensamma om att ha köpt artiklar från frilansaren. Danska tidningar såsom Jyllandsposten och Berlingske har även de hittat flera fall av plagiat och avpublicerat artiklar. Även försäljningen av reportens bok om Orbans Ungern har stoppats av förlaget tills vidare. Och det slutar inte där. I veckan berättade norska Aftenposten att de avpublicerat 43 artiklar från frilansaren. Och tidningen Journalisten kunde i veckan berätta att även Aftonbladet avpublicerat 14 artiklar från samma reporter.
Tjena, hur är läget?
Tjena, jo men bra, själv då?
Jo, det är bra. Förutom att jag drabbats av den polska pollensmockan.
Martin Schuri är biträdande redaktionschef på Aftonbladet.
Det är reportage skulle jag säga. Ofta från Ungern och Rumänien.
Av de här 14 artiklarna vet Aftonbladet ännu inte om alla är problematiska, men har ändå valt att avpublicera alla.
Vad gör ni nu då?
Jag tror inte att vi kommer kunna gå igenom alla hans artiklar så här i efterhand. De är gjorda, som jag sa också, i andra länder. Så att det kan ju vara så att vi helt enkelt kommer landa i att de här är nu avpublicerade med tanke på alla de här frågetecknena, och att de kanske kommer fortsätta vara det också.
Flera av de artiklar Aftonbladet nu har publicerat är tidigare publicerade i danska medier, sedan översatta med hjälp av AI och publicerade på svenska.
Finns det några risker med det där? Redaktörskapet hamnar ju ett snäpp längre bort.
Det är klart att det finns, att man kan säga så, men vi litar ju på de här personerna som vi köper in material ifrån, absolut. Precis som att vi har ju på något sätt gjort en bedömning kring vilka andra medier kan vi göra rewrites på, eller liksom när vi ser att de har gått ut med några uppgifter. Alltså det är en bedömning man får göra hela tiden.
Jag syns inte att jag kan utleda en stor konklusion av det här. Jag anser det för det där kallas en freak incident.
Tillbaka till Jeppe Duvå på Kristeligt Dagblad. Han tycker det är svårt att dra några stora slutsatser utifrån den här händelsen. Oavsett vilka kontrollsystem man har på en redaktion kommer den här typen av händelser alltid kunna inträffa, säger han.
Oavsett vad för system man sätter upp, oavsett vilka kontrollmekanismer man har eller inte har, så vill det alltid vara någon sammanhang, någon tillfälle, någon personer där vill kunna gå utanom eller snyda systemet.
Ja, vi har i veckan sökt reportern Lasse Skytt, men inte fått någon intervju. Reporter här var Erik Petersson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Den ryska oberoende tidningen Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov greps i veckan i Moskva. Enligt Reuters handlar det om tidningens rapportering om hur ryska armén rekryterat föräldralösa barn till att strida i kriget i Ukraina. Och chefredaktören fick böta drygt 300 euro för att ha diskrediterat den ryska armén. Justitiekanslern inleder förundersökning för hets mot folkgrupp mot Nordiska motståndsrörelsen. Anmälan gäller flera artiklar och flygblad som organisationen publicerat på sin sajt. Det skriver Dagens Media i veckan. Västmanlands läns tidning VLT är näst på tur att säga upp sin kulturredaktör. Den senaste tiden har en rad lokaltidningar gjort samma sak. VLT har tidigare haft en kultur- och en nöjesredaktör. De tjänsterna ska nu slås ihop till en. Till tidningen Journalisten säger VLTs chefredaktör Daniel Nordström att de inte sett att publiken är villig att betala för klassisk kulturbevakning.
Nu ska det handla om krogrecensioner. För Expressen Kultur vidgar nu sina vyer och breder ut sina vingar även över kroglivet. Numera är alltså inte bara film, scen och litteraturkritik som tar plats, utan även krogar som ska recenseras. Hittills har 7 vällästa recensioner utkommit, alla skrivna med putslustighet och salta. Och några av dem är rena rama sågningar i hårda ordalag som smaklöst, lortigt, och att det bästa med krogen var när recensenten fick lämna den. Men det pyr ett missnöje bland krogägare i Stockholm. Är det här ett pikt kulturjournalistiskt grepp eller ansvarslösa raljeringar?
Ful, äcklig, vad var det mer? Det var motbjudande, det var otrevlig personal. Det är väldigt hårda ord som uppenbart kommer ifrån ett personligt bemötande.
Det här är Erik Ljunggren. Han sitter på den klassiska Stockholmskrogen Tennstopet. Och ja, han tycker att Expressens version av krogrecensioner är problematiska. Han har tidigare varit chefredaktör på Metro och chef för DN Stockholm, där han ansvarade för krogrecensionerna och för Gulddraken.
Sveriges kanske mest inflytelserika krogpris, åtminstone om man tror krögarna själva.
De flesta stora dagstidningar har krogrecensioner, och den långa svenska traditionen lyder att de utförs av anonyma matrecensenter. Så jobbade även Erik Ljunggren.
Alltid minst två besök, två personer vid varje besök. Om en krog antingen ska toksågas eller hyllas, så ansåg vi att det krävs minst ett extra besök. Då kommer ytterligare en krogtestare in.
Men Expressens krogrecensioner följer inte den klassiska modellen. För det är istället engångsbesök på Stockholms krogar, utförda av några av tidningens mest profilerade skribenter, på andra områden än just mat.
En enskild krogrecensent kan vara på ett humör. De kan ha haft ett bråk hemma den här morgonen. De kan ha ätit dåligt och haft låg energi. Jag vet inte. Men det personliga inflytandet på en text känns stort i Expressens krogrecensioner. Det är ett av Sveriges absolut största, mest aktade och mäktiga mediehus. De kan få en krog att gå under med en enskild text. Och har man den makten, precis som i all annan journalistik, så måste man vårda den. Det tycker jag inte att Expressen har gjort i det här fallet.
Men är kroglivskritik egentligen så annorlunda mot litteratur, film eller scenkritik? Erik Ljunggren tycker att det finns en skillnad.
Får jag citera en känd Bonnier-profil som har bett att få vara anonym? Om en film sågas går inte filmbolaget i konkurs. Om en bok sågas blir en enskild författare ledsen, men förlaget går inte under. När en krog sågas drabbas diskare, krögare, serveringspersonal, råvaruleverantörer, vinimportörer, städare och kockar. Förtjänar krogen en sågning så ska den få det, men då ska man vara säker på sin sak. Jag tycker också, om jag får lägga till en sak om en jämförelse med litteraturkritik eller filmrecensioner. De kommer ofta i våg. En film släpps, då görs det ett flertal recensioner på flera olika ställen. Läsarna kan läsa ett antal olika åsikter om filmen de är nyfikna på och bilda sin egen uppfattning. I det här fallet så är de krogar som Expressen har recenserat out of the blue. Helt plötsligt så recenseras en krog och sågas med hårda ord som äcklig, motbjudande, ful och otrevlig. Effekterna med sån recension blir stor, särskilt om det är den enda recensionen man kan hitta.
Det blev så här, taggarna ut liksom. Det blev så himla konstigt.
På andra sidan Stockholm, på Södermalm, håller tre krögare på att preppa inför kvällen på sin restaurang. Och visst har de också läst Expressens recensioner.
Men det där kan ju påverka dem till konkurs.
Jävla hela.
Ja, det pratas om Expressens texter i krogbranschen, även om just deras restaurang inte hamnat under kritikernas lupp ännu.
Jag heter Mattias Bratt. Jag driver bland annat två restauranger på Södermalm. Som är Rackamacka som sitter på nu och Ring Katarina som ligger på andra delen av Söder. I en av dem som vi har läst nu där jag skrivit att det är äckligt och dåligt och fult och kaos och bara vidrigt, då det kan gå jävligt dåligt för den restaurangen.
Men ska man inte som krog klara av hård kritik också?
Absolut, det är väl det vi jobbar med, och försöka folk få glada och alla inte glada. Alltså, det är ju skrivet med lite humor, tycker den som har skrivit det här. Och det är jättebra PR för den här journalisten. För han, hon, eller han eller hon är ju superkända nu i branschen. Så frågan är om de är så välkomna att gå på krogen. Dock kan bli svårbokat om de använder sitt namn.
Men nu är det väl ändå hög tid att åka till Expressen och prata med kulturchef Viktor Malm och höra vad han tänker om kritiken mot kroglivskritiken.
Det tycker jag är helt missriktad förstås. Och om man tror att den här sortens texter som vi har publicerat om krogar är någonting som de här människorna som skriver om våra kritiker går hem och randar på några timmar så lever man i en van föreställning. Det är svårt att skriva så här kvalificerat och intressant om mat. Det är därför inte fler gör det.
Victor Malm tycker sig se en journalistisk lucka som Expressen Kultur kan fylla.
Vi har haft de här Sverker Olofssonska konsumentupplysande recensionerna, framförallt i morgontidningarna. Svenska Dagbladet har en, DN har en, Sydsvenskan har en, och de är bra för vad de är. Man får veta var man ska gå och äta. Man får inte riktigt, man får ingen intellektuell bild. Det här är ett försök att ta den väldigt utbredda och stora mat- och krokulturen på det intellektuella allvar som den förtjänar.
Många av de stora tidningarna går ju minst två gånger. Hur ser du på att ni inte gör på det sättet?
Nej, men det kan man väl absolut diskutera. Det är jag med på. Däremot så är det absolut så att de här recensionerna motsvarar precis den erfarenhet som kritikern hade under det besöket han hade. Det tycker jag är väldigt rimligt, för att de flesta av oss kommer inte att besöka en restaurang tre gånger för att avgöra om den är bra eller dålig. Det är fortfarande mycket, mycket, mycket ovanligt, att kanske till och med aldrig hänt att man går på en uppsättning tre gånger innan man skriver en recension av den. Trots att det är fullt möjligt att premiären sinkades eller slog slint på grund av diverse nerver och den tredje gången satt perfekt.
Att det är skribenter som tidigare skrivit om annat än just matkritik och att de gör det öppet med byline, ja, det är naturligtvis noga genomtänkt.
Där hoppas vi ju att på sikt att våra läsare ska bilda relationer till våra matkritiker och veta att när David Bas inte tycker om någonting så kanske det är en plats som jag skulle söka mig till, för att jag delar verkligen inte David Bas smak, precis som vi gör med litteraturkritik eller konstkritik. Det finns garanterat människor som går och köper boken i affären för att jag har skrivit en dålig recension av den och de inte respekterar min smak.
Ja, skribenterna är ju skribenter som vi vanligtvis brukar se i andra sammanhang. Är inte krogrecensent ett yrke man ska ta på allvar?
I högsta grad. Det är vad vi gör. Ja, men det här kommer alltid upp. Vid något tillfälle ska alla göra en sak för första gången. Om de redan vid det tillfället måste ha 10 års erfarenhet av det de ska göra första gången, så har vi skapat en ganska absurd situation som kommer leda till att ingen ny journalistik någonsin gör. Så det hade varit jäkligt deprimerande.
Jaha, men om nu alla får lov att vara nybörjare så kan väl även jag vara det och iklämma i rollen som krogrecensent. Då sitter jag här på Expressens lunchrestaurang och ska göra en liten krogrecension eller kroglivskritik. Lite oklart vad det är för genre vi rör oss i. Ja, jag har tillsammans med mina anonyma krogrecensenter beställt in strömming. I och med att de är anonyma så kan vi inte höra deras röster. Men ni kan teckna med fingrarna på en skala från 0 till 5. Det är en stark 3 som Expressens lunchrestaurang får av de medföljande krogrecensenterna här. Och man kan väl säga så här, det var lite för distinkt Dijon-smak, men lingonen lyfter rätten. Klientelet är journalister. Priset är anpassat efter journalisters plånböcker. Vi landar nog i att det är en 3.
Jättebra att de får chansen.
Tillbaka till Erik Ljunggren på Tennstopet igen.
Men om de börjar sin krogbana som någon form av praktikant eller nybörjare som krogrecensenter, och effekten av deras första besök blir en 10-15-20% i omsättningsminskning för en enskild restaurang, då blir konsekvenserna väldigt stora.
Men är det inte att ta människors intresse för krog och mat och vin på allvar?
Jo, absolut. Men om man vill ta saker på allvar så ska man nog ta saker på allvar och göra jobbet ordentligt. Journalistik får konsekvenser.
Det är ett villkor för mycket kritik.
Tillbaka till Victor Malm på Expressen igen.
Kultursidorna har recenserat dramatik i decennier, kanske ett sekel. Och det är ofta små scener där en recension kan bära eller sänka en hel uppsättning, som är någonting människor kan ha lagt ner sina liv i. Men det viktiga tycker jag är att om man, som vi, tror att mat är en del av kulturen och att det kan ha direkt konstnärliga kvaliteter, så bör den också kunna behandlas på just det sätt som andra kulturella uttryck och konstnärliga uttryck behandlas och har behandlats traditionellt. Vi ser ju det som inte som att vi ser ner på maten, utan som tvärtom som att vi höjer upp den. Den är värd att tas på ett allvar den inte har tagits på. Och det tror jag att folk kommer förstå med tiden, men vårt grepp är så pass oortodoxt med svenska mått mätt.
Det är något speciellt med det ljudliga radioberättandet. Infångade röster och ögonblick från verkligheten som tar med radiolyssnarna till platsen där det händer. Det kan såklart inte alltid vara så. Ibland finns det varken tid eller resurser för en reporter att åka ut och bevaka en händelse, träffa människor och fånga de där ljuden som blir radioguld. Resultatet då har ofta blivit lite torr och tråkig skrivbordsjournalistik. Ett telegram som läses upp från studion. Men den senaste tiden har nya lösningar dykt upp i landets P4-kanaler. Lösningar som vissa menar är ett tabubrott i den lite fyrkantiga nyhetsvärlden. Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Barnafödandet i Kronoberg är på nedgång enligt färska siffror från statistikmyndigheten SCB. Så var det 16 år sedan det föddes.
Ja, det har hänt någonting med nyheterna i P4-kanalerna.
Sundsvalls sjukhus söker en bajsdonator.
Bara en av 100 vanliga basundersökningar hos tandläkare.
Den som letar vårtecken i form av fåglar är lite tidigt ute.
Många av nyheterna från landets P4-kanaler har dekorerats med ljudeffekter.
Det är risk för översvämning vid järnvägen vid Hallbosjön nära Stigtomta utanför Nyköping.
Radion är ju ett så intimt medium. Olika tonlägen, skratt, suckar och såklart miljöljud kan göra att lyssnaren kommer väldigt nära berättelsen. Och det är så som nyhetstraditionen har sett ut. Autentiskt ljud från reportrar som är ute på fältet och träffar människor. Men här handlar det alltså inte om ett autentiskt miljöljud, utan om ljudillustrationer. Direkt plockade från en ljudbank för att, ja, vad då egentligen?
Klockan 21.40 detonerar sprängsalvan under Vasastan och gör om det gamla röret som sticker upp ur marken till en bajskanon.
För reportagets skull kanske jag ska testa det här greppet jag också. Det har varit svårt att göra intervjuer på plats den här veckan, men lite ljudeffekter kanske kan göra det hela lite roligare.
Ja, men det är Erik.
Det här är Erik Fichtelius, journalist och författare som har skrivit flera läroböcker inom journalistik. Han har också varit chef för Ekot, Sveriges Radio.
Jag hör dig bra, en etta, en tvåa, ja. Men du ska väl lägga på lite ljud då, ja?
Absolut.
Jag är i Bohuslän, så vi kan lägga på lite vågskvalp, va?
Utmärkt idé. Sådär, då har vi lite vågskvalp. Så vad tycker Erik Fichtelius om ljudeffekter i nyheterna?
Det måste vara skillnad på radioteater och radionyheter. Alltså, nyhetsförmedlingen måste ju grunda sig på att det är på riktigt, att det är autentiskt det hela.
Varför är det så viktigt att vara autentisk då?
Ja, men i ett läge när det blir lättare och lättare att förfalska både ljud och bild, då är det viktigt att vi har i alla fall någon fredad zon där överenskommelsen med publiken är att det vi sänder är på riktigt.
Var går gränsen då i ljudläggningen för vad som är okej och vad som inte är okej?
Alltså jag tror man måste sätta gränsen stenhårt. Georg Riedel är död. Ja, då är det ju i högsta grad rimligt att ha med hans musik. Men om du har ett inslag om en kommande skräckfilm på Gotland.
Filmen utspelar sig på ett demensboende där det börjar hända lite kusliga saker. Tror du att det finns något intresse?
Och så lägger du in liksom skräckmusik i inslaget då. Då har du liksom förfalskat det hela igen.
Nej, då kör du igång du.
Jakob Wessley är kanalchef på P4 Gotland.
Vi tror ju ändå att vi har smarta och intelligenta lyssnare. Vi tror inte att folk tror att vi var på en mordplats med illustrerat det för att det var med. Men däremot så piffar vi upp ljudet med det. Vi jobbar ju med, annars med väldigt mycket ljudligt berättande live-ljud när vi är ute på plats och gör våra live-intervjuer. Vi gör ju säkert 7-8 stycken sådana om dagen och då använder vi det ljudet. Det här handlar ju om ljud som är torra och är i en studio. Och då kan man ha en liten illustration i starten för att folk att det ska hända något i ljudet helt enkelt. Jag tror inte att man blir lurad av det, eller är säker på det.
Vilken skillnad kan ett sånt litet ljud göra då för lyssningen?
Om man går ut och går med hunden och lyssnar på den här, men man nickar till och tänker på en annan, oj, här händer någonting i ljudet istället för att bara är läst text som kan bli ganska torrt. Och det här tror vi, eller rättare sagt vet, att det faktiskt när det händer något i ljudet så blir folk kvar. Det är ett ljudligt berättande som folk liksom vill ha.
Ja, det verkar finnas två väldigt olika sätt att se på det här. Men vad är då egentligen bestämt? Hur ska det låta i nyheterna? Det är Fia Verén som är divisionschef för de lokala P4-kanalerna.
Vi har ju gjort massor av tester och publicerar väldigt mycket ljud digitalt nu på Sveriges Radio.
Hon säger att det inte finns någon övergripande policy för hur ljudeffekter ska användas i nyheter. Det är upp till varje ansvarig utgivare på kanalerna att avgöra. Men Sveriges Radio har de senaste åren fokuserat på att utveckla det ljudliga berättandet, säger hon.
Och vi ser att det lyssnarna väljer och det lyssnarna fortsätter att lyssna på och lyssna klart på, det är det där vi har jobbat med ljud, där det finns en ljudupplevelse.
Så det är alltså de här ljudillustrationerna och ljudeffekterna som ni menar då när ni pratar om att förstärka det ljudliga berättandet?
Nej, det kan i vissa fall vara det, men i första hand så handlar det om att vara på plats. Att vi försöker ha reporter på plats som kan spela in ljud och hitta ljuden som är intressanta i den miljö som inslaget handlar om. Men ibland är inte det möjligt och då kan man förstärka budskapet genom att använda ljudillustrationer. Det är ett sätt att jobba.
Men om man då inte har de autentiska miljöljuden för just den här specifika nyheten, är det inte viktigt att ändå bygga upp den så att den står för sig själv och att man inte tappar lyssning bara för att man inte har då ett litet plaskljud eller vad det nu kan vara?
Nej, jag förstår inte varför det skulle skada överhuvudtaget. Det bygger ju på att vi tror att lyssnarna inte kan förstå skillnaden mot dem. Vi säger så här att, hallå, nu är motorbåtesäsongen igång. Nu har man nya regler för flytväst och så var det plaskljud i början. Ingen skulle ju tro att vi står ute i sjön för det.
Men måste det vara så roligt?
Nej, det måste inte alltid vara roligt, men det ska vara ljudligt. Jag kan ju ställa motfrågan, måste det alltid vara tråkigt? Nej, det måste inte vara tråkigt. Nyheter kan faktiskt vara bra och spännande utan att vara tråkiga. Det måste inte vara lästa. Men som jag säger, är man en P1-lyssnare så tycker man nog att det är tramsigt och inte vill ha det. Men logiken är inte samma i P4. Vi heter inte P1 Gotland, vi heter P4 Gotland. Och vi ska nå alla, även de som inte är superintresserade av nyheter.
Ja, det är en bra fråga. Måste det vara torrt och tråkigt bara för att det handlar om nyheter? Erik Fektelius i Bohuslän får svara på dem.
Nej, men man får inte kompromissa med autenticiteten även om det skulle bli lite roligare på det sättet. Så i den meningen så får man nog avstå från en del fyrverkerier för att hålla på den här gränsen om att här sänder vi det som är på riktigt.
Även om publiken då förstår att det är fiktiva ljud?
Ja, förstår man det? Förstår man att det är fiktiva ljud från den här supfesten på regementet?
Det är lillejul 2021 på F7.
Förstår man att det är fiktiva ljud från BB?
16 år sedan det föddes så få barn som under förra...
Det är inte klockrent eftersom ljudet liksom inte kommenteras. Man låtsas ju liksom inte om att man har varit ute, men man ger intryck av det. Och då blir det ju någon slags make-believe av det hela som inte är tydlig gentemot lyssnaren.
Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.